Tekniska förutsättningar. I ett vindkraftverk sätter vinden fart på rotorn som är kopplad till en generator som alstrar elektricitet. Normalt är vindkraftverken i drift vid vindstyrkor mellan 3 och 25 meter per sekund. Ett vindkraftverk kan då producera el upp till 6000 av årets 8760 timmar med en effekt som varierar med vindstyrkan. Maximal effekt uppnås först då vindstyrkan har ökat till mellan 12 och 14 meter per sekund. Den tekniska vindkraftutvecklingen har lett fram till allt större, tystare och effektivare verk med allt lägre produktions- och driftskostnader. Ett stort vindkraftverk utvinner mer energi inom ett begränsat område eftersom ett stort vindkraftverk kommer upp på högre höjd där det blåser bättre. Grundläggning. Vindkraftverkets grundläggning är ett litet ingrepp jämfört med de tillhörande vägarna och ledningarna. Ett gravitationsfundament för ett 90 meter högt torn kan vara ungefär 20 meter i diameter. Till detta kommer en transformatorstation som antingen placeras bredvid tornet eller på vissa modeller byggs in i vindkraftverket. Via transformatorstationen kopplas vindkraftverket till kraftledningsnätet. Aggregattomten måste också rymma väg- och parkeringsutrymme. Ytbehovet för en vindkraftspark kan beräknas till 0,1-0,2 kvadratkilometer per megawatt beroende på hur terrängen ser ut. När vindkraften tas ur bruk ska marken återställas och det ska finnas medel till detta enligt kommunernas riktlinjer. Ljudpåverkan. Det finns två sorters ljud från vindkraftverk. Dels mekaniskt och dels aerodynamiskt. På grund av tekniska förbättringar så ger det mekaniska ljudet sällan problem. Aerodynamiskt ljud från vingarna upplevs oftast som ett svischande ljud. Ljudet kan beskrivas som ett bredbandigt brus, där det mest framträdande frekvensområdet är 63-4000 hertz. Fysikaliskt har ljudet stora likheter med det ljud som alstras av vinden i vegetation av olika slag. Ljudnivån avtar med avståndet från ett vindkraftverk och det beror bland annat på att ljudenergin fördelas på en allt större yta. Hur ljudet breder ut sig beror även på vindförhållanden, lufttemperatur och markens egenskaper i form av markdämpning. Ett lämpligt riktvärde vid bebyggelse brukar vara 40 decibel. Men om det rör sig om ett vindkraftverk som alstrar rena toner bör riktvärdet vara 5 decibelenheter lägre. I områden för friluftsliv, där låg bullernivå utgör en viktig kvalitet, ska riktvärdet vara 35 decibel. I vissa fall så kan bakgrundsljud maskera ljudet från vindkraftverken, eftersom det har likheter med ljud som alstras i vegetation av olika slag. Renar kan störas av ljud från vindkraftverket, som tillsammans med rörelser från rotorblad kan uppfattas skrämmande. Detta gör att renarna till viss del undviker att beta i vindkraftverkets närområde. Skuggor och reflexer. Vindkraftverk förorsakar en snabbt roterande skugga som kan irritera människor som utsätts för detta. Utsätts man för rörliga skuggor en längre tid så kan det orsaka stresssymptom. Om skuggorna från vindkraftverk är störande för omgivningen hänger samman med navhöjd, rotordiameter, solstånd, avstånd, väder, siktförhållanden, vindriktning och topografi. Risken för skuggstörningar är störst då vindkraftverken placeras på sydöstra-sydvästra sidan av en störningskänslig bebyggelse, plats. En skugga tunnas ut med avståndet, minskar i skärpa och försvinner på grund av optiska fenomen i atmosfären. Skuggans utbredning under klara vinterdagar kan bli betydligt längre än under klara sommardagar. Skuggan syns på längre avstånd på en vertikal yta än på en horisontell. Enklaste sättet att undvika störande skuggor är att verken placeras på ett sådant avstånd och i väderstreck som inte ger störningar. Solljus som ger reflexer mot främst rotorbladen kan vara mycket störande och synas på långt håll. Dessa problem kan förebyggas och ska inte behöva förekomma idag. Elnät. Energimängden som kan utvinnas ur ett vindkraftverk varierar med vinden, vilket innebär att spänningen i nätet kommer att variera när kraftverken ansluts. Spänningsförändringarna är lättare att hantera i ett högspänningsnät och allra bäst är att kunna ansluta till ledningar med 130 kV. Anslutningen till elnätet kräver också att det finns kapacitet i nätet. I Storumans och Sorsele kommuner finns lokalnät med mellanspänning på 10-20 kV och regionnät med elektrisk spänning på 40 kV till 130 kV. Regionnät utgår från Stensele-dammen vidare ner till Västerbottenskusten. Lokalnätet distribuerar el till kunder i glesbygd och samhällen. Dessa elnät ägs av Vattenfall eldistribution och byggs ut och förstärks vid behov. I Storumans kommun finns också ett stamnät på mellan 220 till 400 kV. Ställverk finns i Grundfors och ledningar går mot Norge, söderut samt till Norrbotten genom Sorseles sydöstliga del. Svenska Kraftnät är ägare till detta stamnät. Generellt vid anslutning av ett större antal vindkraftverk med effekt från cirka 15 till 20 megawatt kommer en utbyggnad av elnätet att krävas i form av ett uppsamlingsnät på 20-30 kV med anslutning till regionnätet på 40 eller 130 kV. Ledningarna kommer att planeras och uppföras som jordkabel eller som luftledning med trädsäkra ledningsgator. Även transformatorstationer kommer att behöva byggas. Vid större parkanslutningar kan det krävas om- eller nybyggnation av regionnätet. Vid mycket stora parkanslutningar kan anslutning göras mot stamnätet. Vid mindre anslutningar av enstaka verk kan det ibland gå bra att ansluta direkt till det befintliga lokalnätet på 10 kV eller 20 kV. Till viss del beror det på vilken typ av verk det är som ska anslutas. Olika typer av verk påverkar elnätet olika mycket. Varje nätägare har anslutningsplikt, vilket gör att ingen kan bli nekad en anslutning. Klarar inte elnätet av en anslutning, görs nödvändiga förstärkningar av nätet. Kostnaden och insatsen som krävs för att ansluta vindkraftverk till elnätet beror med andra ord i hög utsträckning på kapaciteten i det befintliga nätet och vilken typ av vindkraftverk som ska anslutas. Nu gällande krav vid anslutning av vindkraftsproduktion in till luftledning på högspänningsnivå är att minsta horisontella avstånd mellan vindkraftverk och luftledningen är fallhöjd plus 10 meter. Svenska Kraftnät önskar vara delaktig i varje enskilt ärende när det är frågan om lokalisering av vindkraft i närheten av deras anläggningar och kraftledningar. I samband med uppförandet av vindkraftverk behövs ofta nya kraftledningar byggas. Miljön påverkas negativt av detta och kommunerna anser att särskild hänsyn ska tas till rennäringen, skogsbruk, riksintressen, naturreservat, våtmarker och övriga förutsättningar. En god planering och samordning underlättar och minskar den negativa miljöpåverkan av landskapet. Infrastruktur. Goda vägförbindelser hör också till de tekniska och ekonomiska förutsättningarna inför byggande av vindkraftverk. Transporten av olika typer av vindkraftverk ställer visserligen varierande krav på vägkvaliteten, men vanligen räcker det med en allmän grusväg i normal kondition. Skogs- och traktorvägar måste dock ofta rätas ut, förstärkas och breddas. Transporter för byggande av fundament sker med lastbil, grävlastare och mobilkran. Maskinhus, nav och blad levereras på lastbil och reses med hjälp av en större mobilkran. Tornen transporteras i sektioner. Trafikverket ska i ett så tidigt skede som möjligt erhålla information om eventuellt uppförande av vindkraftsanläggningar. Vetskapen om detta utgör en viktig förutsättning för att kunna planera så att statliga allmänna vägar till dessa anläggningar upprätthåller en så hög framkomlighet och standard som möjligt. Infrastrukturen i de båda kommunerna är förhållandevis väl utbyggd. Genom hela Storumans kommun leder Blåvägen, E12, som är en Europaväg från Ryssland till norska kusten. Blåvägen är rikligt trafikerad just på grund av dess sträckning till Norge och frihamnen i Mo i Rana. Genom både Sorsele och Storumans kommun passerar väg E45 i nordsydlig riktning. E45-an går ända från Gelas på Sicilien till Karesuando i norra Sverige. Båda dessa Europavägar klassas som riksintresse för kommunikationer enligt miljöbalken. Vindelälvsvägen, riksväg 363, går genom hela Sorsele ner mot Västerbottenskusten. Väg 1132 sammanbinder väg E12 och E45 mellan Sorsele och Slussfors. Denna väg ingår också i riksintresse för kommunikationer. Det finns gott om skogsbilvägar i kommunerna. Tågförbindelser finns via Inlandsbanan och Tvärbanan till Norra stambanan. På dessa sträckor går endast begränsad turisttrafik under sommarhalvåret och en del godstrafik. Storumans kommun har idag två flygplatser i Gunnan och Hemavan. Kommunerna har även närhet till flygplatserna i Vilhelmina, Arvidsjaur och Lycksele. Vid en flygplats finns olika skyddsområden för att flygverksamheten ska fungera säkert. Närmast flygplatsen finns hinderbegränsande ytor och längre ut finns procedurområden. MSA-påverkande ytor, minimum sector altitude, är en cirkel med centrum vid flygplatsen. Gemensamt för dessa områden och ytor är att de garanterar hinderfrihet för flygtrafiken. Storumans kommun ligger delvis inom den MSA-påverkande ytan vid Hemavan, Storuman, Vilhelmina och Lycksele flygplatser. Sorsele kommun berörs av den MSA-påverkande ytan vid Hemavan, Storuman och Arvidsjaurs flygplatser. Detta innebär att flygplatsen i egenskap av sakägare bör få möjlighet att yttra sig över ärendet då höga byggnadsverk kan komma att påverka deras verksamhet. Vid etablering av vindkraft i närhet till dessa inflygningsområden ska kontakt tas med respektive flygplats samt Transportstyrelsens luftfartsavdelning. I planeringsfasen inför etablering av vindkraft är det viktigt att följande organisationer kontaktas. Elnätsbolag, Svenska Kraftnät och Vattenfall Eldistribution AB. Telenätsbolag via Post- och Telestyrelsen, bland annat Telia Sonera och Skanova. Transportstyrelsens luftfartsavdelning. Trafikverket, Försvarsmakten, samebyar. Olycksrisk. Olyckorna med personskador vid svenska vindkraftverk har hittills handlat om säkerhetsvajrar som lossnat, klämskador och fall från ställningar, främst under byggtiden. Nedisning och risk för iskast bedöms vara den mest påtagliga säkerhetsrisken. Nedisning uppträder främst i kallt klimat och ofta på högre höjder. I vissa fall kan nedisning inträffa i samband med speciella väderförhållanden, som dimma, hög luftfuktighet, följt av frost och underkylt regn. Tekniken kring vindkraftverk har utvecklats och idag finns bland annat rotorblad med värme i så att nedisning undviks. Få studier har gjorts vad gäller djurs olycksrisk i närhet till vindkraftverk. Fåglar, i synnerhet rovfåglar, påverkas negativt då verken innebär en kollisionsrisk och skrämselrisk. Någon nämnvärd risk för tama och vilda däggdjur tycks inte uppstå. Boverket rekommenderar ett säkerhetsavstånd på vindkraftverkets höjd plus 3 gånger rotordiametern på platser där människor vistas oskyddade. För att minimera risken för kollision med master eller torn i samband med flygbesiktningar av ledningsgator krävs ett visst avstånd mellan vindkraftverk och kraftledning. För mer information tas kontakt med Transportstyrelsen. Avståndet till allmän väg bör enligt Trafikverket vara minst totalhöjden, dock minst 50 meter oavsett vägtyp. Ett lämpligt avstånd fastställs efter samråd med Trafikverket och andra berörda. En riskanalys kan krävas av kommunen i samband med upprättandet av en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, ställer Länsstyrelsen krav på att en riskanalys genomförs och redovisas. Nationell lagstiftning vid etablering av vindkraft. Det finns många lagar att ta hänsyn till inför och vid uppförande av vindkraftverk. Vissa lagar är dock mera centrala, som miljöbalken och plan- och bygglagen. Men tillståndsprövning eller samråd kan krävas även enligt annan lagstiftning. Om till exempel fornminnen kan komma att ändras eller skadas krävs det tillstånd av länsstyrelsen enligt kulturminneslagen. Och för att bygga elektriska starkströmsledningar krävs det tillstånd enligt ellagen. Vilka beslut som aktualiseras enligt olika författningar varierar beroende på det enskilda fallet. Vindkraftsanläggningens utformning, lokaliseringen och ibland kommunens vilja att planlägga det aktuella området. Utöver detta är rennäringen central i kommunerna och lagstiftning enligt rennäringslagen och rennäringsförordningen är av vikt inför en vindkraftsetablering. Nedan beskrivs den lagstiftning som är gällande under huvudrubrikerna skyddad natur och riksintressen. Senare i skrivelsen redovisas exempel på områden som berörs i respektive kommun. Miljöbalken. Miljöbalken 1998:808 är sedan 1999 huvudlagstiftning på miljörättens område. Det övergripande målet i miljöbalken är att främja en hållbar utveckling. Första kapitlet, första paragrafen. Olika slags miljöintressen ska tillgodoses vid tillämpningen av balken. Hit hör skyddet för människors hälsa mot olika slags störningar och skyddet för naturen och kulturmiljön, men också hushållningen med energi, till exempel att utvinna energi från vind och andra förnybara resurser. I miljöbalken anges särskilt värdefulla områden som riksintressen för olika ändamål, bland annat för naturvård, kulturmiljö, obrutna fjäll och vindkraft. Ett område av riksintresse för vindkraft ska skyddas mot sådant som påtagligt försvårar för vindkraften. Energimyndigheten har nyligen pekat ut 423 områden i landet som riksintresse för vindkraften, varav 74 stycken utpekats i Västerbotten. Miljöbalken innehåller flera olika bestämmelser som har betydelse för lokaliseringen av vindkraftverk. Dit hör lokaliseringsregeln, val av plats med hänsyn till miljöbalkens mål och de så kallade hushållningsbestämmelserna. Vindkraftverk prövas enligt miljöbalken bland annat på grund av störningar för omgivningen i form av ljud och skuggbildning. Detta sker antingen genom en anmälan eller genom en ansökan om tillstånd för uppförande av vindkraftverk. I miljöbalken finns också bestämmelser som ger skydd för värdefulla natur- och kulturmiljöer. Lagstiftning gällande riksintressen. I hushållningsbestämmelserna i miljöbalken anges särskilt skyddsvärda områden med värdefull natur- eller kulturmiljö eller med speciella förutsättningar för viss markanvändning. En del av dessa områden är extra värdefulla och anges i miljöbalken som riksintressen. Riksintressen regleras i miljöbalkens tredje och fjärde kapitel. I tredje kapitlet finns de grundläggande hushållningsbestämmelserna. Kapitlet anger typer av områden som ska bevaras för sina natur- och kulturvärden eller som i första hand bör reserveras för de areella näringarna, för vissa typer av anläggningar eller för totalförsvaret. I fjärde kapitlet anges bestämda geografiska områden som i sin helhet är av riksintresse för sina natur- och kulturvärden och som beslutas av riksdagen. Ett riksintresseområde för viss markanvändning kan vara ett område som redan används för det ändamålet eller som kan komma att göra det i framtiden. Miljöbalkens tredje kapitel, grundläggande bestämmelser för hushållningen med landets mark- och vattenområden. I miljöbalkens tredje kapitel redovisas vilka intressen som har särskild betydelse för samhällsutvecklingen och som därför ska ges ett försteg framför andra intressen när frågor om markanvändning ska avgöras. Bestämmelserna ska tillämpas av kommuner, myndigheter, domstolar och regeringen vid särskilt angivna beslut enligt miljöbalken och vid beslut enligt ett antal andra lagar som räknas upp i miljöbalken. Hushållningsbestämmelserna handlar både om bevarandeintressen och om nyttjandeintressen. Bestämmelserna ger stöd för hur de beslutande ska kunna lösa konflikter mellan dessa olika intressen. En del av de allmänna intressena är av lokal betydelse, det vill säga särskilt viktiga för en mindre del av landet. De ska så långt möjligt skyddas mot påtaglig skada. Det innebär att dessa intressen inte alltid måste få företräde framför andra intressen. Ibland kan de allmänna intressena vara av riksintresse. De är särskilt värdefulla, till och med betydelsefulla för hela landet, och ska skyddas mot påtaglig skada. Det innebär att man inte får fatta några beslut som leder till påtaglig skada på ett riksintresse. Miljöbalken reglerar även hur konflikter mellan olika riksintressen ska hanteras. Om ett område är av riksintresse för flera oförenliga ändamål ska företräde ges åt det eller de ändamål som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt. Miljöbalkens fjärde kapitel, hushållning med mark och vatten för vissa geografiskt utpekade områden. Utpekade områden i miljöbalkens fjärde kapitel är i sin helhet av riksintresse, med hänsyn till sina natur- och kulturvärden. Exploatering inom dessa områden får därför bara ske under vissa förutsättningar. Följande områden betraktas som områden av riksintresse. Områden med stora värden för turism och friluftsliv. Kuster, både sådana som i princip är orörda och sådana som är mycket exploaterade. Delar av fjällvärlden. Vattendrag med tillhörande vattenområden, källflöden och biflöden. Nationalstadsparker. Natura 2000-områden. Områdena är grovt utpekade i själva lagtexten. Avsikten är att en mer exakt avgränsning och beskrivning av områdena sedan ska ske i den kommunala översiktsplaneringen av kommunen i samråd med länsstyrelsen. Bestämmelserna ska tillämpas av kommuner, myndigheter, domstolar och regeringen vid särskilt angivna beslut enligt miljöbalken och vid beslut enligt ett antal andra lagar som räknas upp i miljöbalken. Plan- och bygglagen. Plan- och bygglagen 1987:10 reglerar planläggning av mark- och vattenområden samt bygglovsprövning och har stor betydelse för lokaliseringen av till exempel vindkraftverk. Kommunen har stor makt över besluten enligt plan- och bygglagen, men planläggningen innehåller en procedur som garanterar inflytande även för länsstyrelsen och andra myndigheter samt för enskilda och organisationer. Länsstyrelsen och regeringen har också vissa begränsade möjligheter att styra över den kommunala planeringen. Vid vindkraftsetableringar kan kommunen också besluta att detaljplan eller områdesbestämmelser ska upprättas. 5 kapitlet, 1-17 paragrafen i plan- och bygglagen. Detaljplaner reglerar markens närmare användning inom en begränsad del av kommunen och är juridiskt bindande. Detaljplan för vindkraftverk som är tillståndspliktiga krävs endast om verken ska uppföras i ett område där det råder stor efterfrågan på mark för byggnader. Områdesbestämmelser är ett sätt att göra översiktsplanen juridiskt bindande inom ett avgränsat område. Områdesbestämmelser kan dock endast användas för att säkerställa att syftet med översiktsplanen uppnås eller att ett riksintresse enligt miljöbalken tillgodoses. Kulturminneslagen. Lagen 1998:950 om kulturminnen med mera innehåller bestämmelser om fornminnen, byggnadsminnen, kyrkliga kulturminnen och ortnamn. Enligt 1 kapitlet, 1 paragrafen, är det en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. Ansvaret för detta delas av alla. Vid planering och eller prövning av vindkraftsanläggningar är det viktigt att i ett tidigt skede ta kontakt med länsstyrelsen angående fornlämningar och byggnadsminnen. Rennäringslagen. Rennäringslagen 1971:437 reglerar bland annat renskötselrätten, renskötselområden, renskötselrättens utövande, renarnas skötsel med mera. I lagtexten beskrivs året runt marker där renskötsel får bedrivas hela året och vinterbetesmarker som nyttjas i renskötseln mellan den 1 oktober till 30 april. Den som är av samisk härkomst, same, och har renskötselrätt får enligt bestämmelserna i denna lag använda mark och vatten till underhåll för sig och sina renar. Rätten grundas på urminnes hävd och får utövas av den som är medlem i sameby, lag 1993:36. Inom samebyarnas året runtmarker, som ofta utgör så kallad kronomark, får markägare, privata och offentliga, inte förändra sin markanvändning på sådant vis att det försvårar rennäringens bedrivande. På sådan kronomark ovanför odlingsgränsen som står under statens omedelbara disposition och på renbetesfjällen får nyttjanderätt upplåtas endast om upplåtelsen kan ske utan avsevärd olägenhet för renskötseln. Rennäringsförordningen. I förordningen 1993:384 regleras bland annat försäljning med mera av statens mark och ovan odlingsgräns och i renbetesland och diverse ersättningsanspråk. Sametingslagen. I denna lag, 1992:1433, ges bestämmelser om en särskild myndighet, Sametinget, med uppgift främst att bevaka frågor som rör samisk kultur i Sverige. Sametinget ska bland annat verka för en levande samisk kultur, medverka i samhällsplaneringen och bevaka att samiska behov beaktas, däribland rennäringens intressen vid utnyttjande av mark och vatten.